Amen. Jag vet inte hur ditt år har varit. December är ju slutet av året och i advent så börjar vi närma oss nyår. Och det är ofta en sån här period där vi reflekterar hur har året varit. Och en del har nog haft ett underbart år. Bara här i församlingen, till de som går i församlingen, så har vi fått jubla över att några har gift sig, några har fått barn. Det finns mängder av glädjeämnen som gör oss väldigt, väldigt glada. Samtidigt vet vi att även folk som går till centrum har tuffa år. Och om du inte går till centrum så kanske du har haft ett bra år eller ett dåligt år. Eller mixat. Och jul, när man är i en dålig period, så är ofta jul och december inte lika trevligt. För ibland kan det vara en period som på något sätt gör liksom ensamheten, oron. Liksom, den blir nästan jobbigare ibland i jul när alla andra har det så mysigt. Så sätt så kan jul och advent vara en jublande tid för vissa och en tuff tid för andra. Om vi går bortom våra personliga år, hur vi personligen haft det, och vi kollar på världsläget och funderar, hur har det här året varit för världen? Och vi måste ändå säga att det har varit ett mörkt år. Det har varit ett tufft år. När vi har hoppats på fred så har det blivit mer krig. Det har varit mycket mörker i år. Och jag vill bara säga för er som blir lite oroliga för det här pessimistiska talet. Vi har fått se underbara barn sjunga, så kommer jag upp och drar ner stämningen. Jag vill bara säga, håll ut, jag har fantastiska nyheter. Men för att förstå de fantastiska nyheterna måste vi förstå lite mörkret i världen. Och rent historiskt så har advent handlat om att reflektera över mörkret i världen för att förstå det som är ljus ännu bättre. För att inse att ljuset är så vackert och ljuvligt. Så därför måste vi gotta oss lite i mörkret först. Men vi kommer till ljuset. Ingen oro där. Men om vi känner när vi läser nyheterna och vi hör om dåliga nyheter och vi hör om mörker i världen, så är det i så sätt inget nytt. I mänsklighetens historia så har man på ett sätt alltid varit med om dåliga nyheter. I stort sett alla århundraden har man sagt, inget århundrande har varit värre än vårt århundrande. Alla har kunnat hitta skäl till att tycka att det är väldigt mörkt i världen. Och det kan till och med förvåna oss eftersom vi vet vad mörker leder till. Vi har en lång historia av krig, av elände och konflikter. Och vi kanske känner, varför lär vi oss inte bara att uppmuntra varandra, älska varandra istället för hata varandra? Men ändå, generation efter generation verkar ibland nästan överträffa varandra i mörker. Och ibland så har människan på egen hand försökt fundera, hur ska vi stoppa detta mörker i världen? Och människan har ibland haft lite olika strategier. Låt mig nämna en strategi människan hade. På 1800-talet så höll människan på att upptäcka mängder av spännande saker genom vetenskap. Och man kickade igång vad man kallar den vetenskapliga revolutionen. Och man såg att det kom massa fantastiska saker ur vetenskap. Och det ledde till att väldigt många tänkare sa så här i 1800-talet att vi borde lämna religion och förlita oss bara på vetenskap. Och om vi gör det, då kommer allt bli bra. Det kommer bli fred på jorden och det kommer inte finnas några konflikter. Och det var en bok som skrevs på slutet av 1800-talet som sa att det kommande århundrandet, alltså 1900-talet, skulle bli det bästa århundrandet i världshistorien. Man kallade det The Wonderful Century. Man hade en sån otrolig förväntan. Och det är sant, vetenskap kom med mängder av bra saker som har verkligen hjälpt den här världen. Men ironin var att 1900-talet var det mörkaste århundradet i världshistorien. Fler människor dog i krig än alla århundraden kombinerat. För att även om vetenskap ledde till bra saker så kunde folk använda vetenskap för dåliga saker. Och det ledde till vapen, det ledde till bomber, det ledde till alla mängder av saker som visade att vetenskap som kan leda till väldigt mycket gott funkade inte som en frälsare. Den kunde inte rädda människan från mörkret. För vetenskap förvandlade inte deras hjärtan. Så det var en ganska naiv bild från början när man trodde att bara om vi gör det här så löser det saken. Och liknande historia kan vi ha om demokrati som jag tycker är en fantastisk grej som har lett till en mängd saker. Men ibland har folk haft en förhoppning att bara om vi satsar på demokrati så kommer alla konflikter lösa sig. Och även det har lett till besvikelse för väldigt många. Där folk inte gillar vad folk röstar på. Så då blir man arg och kallar det är inte demokrati. Jo, kanske om man röstar, men då så blir folk upprörda. Som leder till att demokrati, en bra grej, lyckas inte riktigt rädda mänskligheten. Bibeln är väldigt ärlig med att det finns mörker i denna världen. Det fanns en profet, vi läste en text från denna profeten som hette Jesaja som levde ungefär 700 år före Kristus. Och han levde i en rätt så brutal värld när människan levde i mörker och gjorde fruktansvärda saker. Och Jesaja såg det här och försökte mana människorna till att ändra sig. Han säger, så där kan ni inte leva. Ni måste leva på ett värdigt sätt. Men en dag så får Jesaja vara med om någonting helt otroligt. Han får uppleva Gud. Gud kommer honom så nära. Så han blir alldeles chockerad. Han har alltid trott på Gud. Men han får möta Gud, hans närvaro på ett nytt sätt. Så det är som att han håller på att tappa allt. För han har aldrig varit med om något så vackert. Något så rent, något så kärleksfullt. Så det är som att han tappar hakan och vet inte vad han ska säga. Och plötsligt när han jämför sig med den här guden som är så ren, så kärleksfull, så börjar han inse att okej, jag hela mitt liv har pekat på er. Sluta med det där, sluta med det där. Och så börjar han se, men i mitt eget hjärta så finns det också mörker. Det tas inte alltid uttryck på samma sätt och kanske inte lika grovt. Men även jag, säger Jesaja, har orena läppar. Jag har talat ovärdigt. Jag har varit egoistisk. Jag har varit allt det här. Och det förändrar Jesaja i resten av hans liv. När han fick uppleva hur god Gud är. Och då började han bli mer och mer chockerad. Hur folk vänder sin rygg från Gud och inte vill ha Gud med, ha med Gud att göra. Och väljer mörker. Och vid det tillfälle så ber Gud, och vi ska läsa, eller ber Jesaja, den är redan uppe, bra. Så ber Jesaja till Gud så här. O, att du rev isär himlen och kom ner så att bergen bävade inför dig. Vi, nu talar han i vi-form, vi är alla orena, våra rättfärdiga gärningar är som en fläckad dräkt. Vi vissnar alla som löv och som en vind sveper våra missgärningar bort oss. Ingen åkallar ditt namn, ingen vakar för att hålla sig till dig, för du har dolt ditt ansikte för oss, överlämnat oss till våra missgärningar. Och i den här bönen så ber Jesaja till Gud, Gud snälla grip in. Grip in i en värld fylld av mörker. Snälla kom med ljus. Julen handlar om att Gud svarade på den bönen på ett väldigt oväntat sätt. Julen handlar om vad som i första anblick är ett helt galet påstående. Det handlar om att Gud, alltså han som har skapat himlen och jorden och solsystemen och galaxerna och atomer, molekyler, han som har koll på varenda hårstrå på vårt huvud, han som håller allt i samman, han som är så stor, väljer att bli en enkel människa. Han som är odödlig väljer att bli dödlig. Han som har hand om hela världen väljer att låta sig ta hand av ett litet tonårspar. Och det är ett helt otroligt påstående som kristna gör, att Gud väljer att begränsa sig på det här sättet. Det är väldigt annorlunda från alla andra religioner. Det finns andra religioner som menar att gudar gick på jorden, men då fanns inte en enda allsmäktig gud som håller allt tillsammans. Men kristna säger, jo, han väljer att bli en människa, ett spädbarn, som visar att denna guden är annorlunda från andra herrar och kungar och maktmän i världen. Denna guden är ödmjuk. Han är annorlunda, för han kommer inte för att ta. Han kommer för att ge och ge och ge. Och han har kommit för att göra vad vi människor inte lyckas med att göra. Han har kommit för att göra upp med mörkret i världen. Jesus kom för att leva ett liv vi inte kan leva, fyllt av ljus på ett sätt som ingen har gjort. Och dö en död som inte kan dö, för att sen återuppstå så att döden inte ska ha makt längre. Och det ser vi, denna typen av ödmjukhet och kärlek ser vi ända in på korset, där han är 30 plus någonting, man vet inte exakt hur gammal han är. Och han hänger blodig på ett kors, för folk vill korsfästa honom, för de gillar inte vad han säger. Och eftersom han är Gud, så kan han i vilken sekund som helst kalla ner alla änglar och krossa dem som försöker döda honom. Men när folk försöker hämnas på honom, så vänder han andra kinden till. När folk visar förakt och hatar honom, så älskade han dem. När man hånade dem, så bad han för dem. In kommer Jesus in i denna mörka, mörka värld och visa någonting helt annorlunda som denna världen inte har sett. In i en mörk, mörk värld kommer Jesus med ljus som har förändrat hela världen sedan dess. Jesaja, profeten Jesaja, han fick en vision av Gud där han fick höra om ett löfte om en kommande räddare. Jesaja 53, vi kan ta upp den där. Där han fick ett löfte om Jesus, vad Jesus skulle göra. Och i det här löftet står det så här. Att denna kommande räddaren skulle vara så här. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var en som man skyller ansiktet för. Så föraktade att vi inte respekterade honom. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud, pinad. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Jesus kan göra vad vi inte kan göra. Han kan besegra mörkret i världen. Och kristna insisterar på två saker. Ena saken är att Jesus en gång för 2000 år sedan kom och lät mörkret göra sitt värsta med honom. Och han tog på sig straffet för allt mörker. Så att vi ska kunna få ta del av den förlåtelse och den kärlek och det ljus som finns i Gud. Och där visar också Jesus ett annat sätt att vara människa och kommer in med ett annat ljus som har börjat sprida sig i världen, över hela världen, och börjar förändra denna världen. Samtidigt så insisterar kristna att en dag i framtiden ska Gud gripa in i den här världen. Man menar att världen kommer inte bara rulla på som den gör. Ondskan kommer inte bara bli värre och värre, och det är inget slut på det där. Utan en dag så tror vi att det finns ett hopp att Gud ska komma tillbaka och han ska göra upp med alla vapen, med all hat, med all förakt, med alla katastrofer. Och han ska göra allting nytt. Och det stora hoppet för oss idag är att denna Jesus som har gjort det här otroliga förr och ska göra det här otroliga i framtiden är djupt involverade i våra liv idag, oavsett om vi vet eller inte. Och älskar oss så otroligt mycket idag. Som betyder att redan idag kan vi få befrielse när vi kommer till Jesus. Redan idag så kan det komma ljus i våra liv där vi trodde det bara fanns hopplöshet och mörker. Redan idag är denna Jesus så närvarande. Vi kan inte se han fysiskt just nu, men han är andligt närvarande. Han har förvandlat människors liv gång efter gång efter gång. Och det betyder att Jesus kan bära vad vetenskap och demokrati inte kan. Vetenskap och demokrati är fantastiska saker, och rent ideologiskt så kom de ur kristendomen som rörelse till och med. Men de ensamt kommer inte kunna bära denna världens mörker. De ensamt kan inte besegra mörkret i världen. Men jag är övertygad att Jesus kan det. Och det bästa vi kan göra denna advent, oavsett om du har en tro på Jesus idag eller inte, det bästa vi kan göra, tror jag, är att vi får komma till denna Jesus med all vår oro, med all vår rädsla, med all vår hopplöshet, med all vår skam, med all vår skuld, och lägga dem inför honom och bara be: Herre Jesus, om du är där, kom med ditt ljus. Kom med ditt ljus. Och om du har frihet för det här livet, kom med den här friheten. Det är det bästa vi alla kan göra. Så när vi firar advent och vi ser att det är mörkt utomhus och vi ser massa lampor av ljus, låt alla dessa lampor få vara minne om just det. Världen var mörk, men in kom Jesus en dag, och när så fort ljus kommer så flyr allt mörker. Och det får liksom bli en visuell bild av vad Jesus gör på riktigt. Och om vi känner oss fyllda av bördor, då vill jag avslutningsvis bara säga några ord som Jesus själv sa. I Matteus 11 så sa Jesus så här: kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär om mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt. Tänk om han som är herrarnas herre, kungarnas kung, han som har skapat allt. Tänk om han är mild och ödmjuk i hjärtat. Tänk om det är sant. Och i jul då brukar många av oss ge gåvor till varandra. Och det kommer egentligen från tanken att Gud gav oss den största gåvan av alla, Jesus Kristus. Och Jesus är inte en springpojke som ger oss en gåva, Jesus är gåvan. Att Jesus är Gud själv som kommit för att älska oss och vill ha gemenskap med oss. Och låt oss minnas detta i denna mörka advent. Vi ber. Herre, vi tackar dig att du är ljus, att du är hopp, Herre. Och jag ber att denna stund att vi ska få erfara det som sant, Herre. Världen är mörk, Herre. Men Herre, din kärlek kan driva bort vår rädsla och komma med hopp och ljus och kärlek. Och vi ber att du gör det denna stund i våra hjärtan. Vi tackar dig i Jesu namn. Amen.